Hon hade verkligen förmågan att skapa såna där sånger som sätter sig på huvudet. Och det är väl det man ska göra om man är populär musikkompositör.
Om jag säger Gurli Maria Bergström, född 1905, kallades också för Aja. Slagerkompositör, sångare, skådis, född i Sundsvall. Vem tänker jag på då? Här i studion idag så har jag Ingela Hofsten. Och du vet en hel del om just den här kvinnan. Du är journalist och lektör och syntolk. Hur kom det sig att du blev intresserad av Kaj Gullmar?
Ja, det började faktiskt med helt enkelt med att jag är frilansjournalist och insåg att jag bor i den stad där hon växte upp, Kaj Gullmar, och att hon var en intressant person och tänkte att men det kanske jag borde göra något på. Och så kontaktade jag Sveriges Radio P2 då, ganska många år sedan. Och fick faktiskt göra två dokumentärer om henne. Och på den vägen är, kan man säga. För att det där genererade att jag skrev några artiklar och började hålla föredrag. Och sen var också involverad i en tv-film om henne som gick för några år sedan i SVT.
Och Kaj Gullmar, det var ju hennes artistnamn då. Och hon började ju musicera i ganska tidig ålder.
Ja, men hon kom från en musikalisk familj med där flera stycken i släkten. Spelade gitarr, eller tajar som de kallade det. Och dragspelare fanns det också. Och mamma Lydia Bergström har varit en god sångare också. Det här på något sätt så blev Oscar Knaust källarmästare på Hotell Knaust varse detta. Och han var en sån där som ordnade massa saker. Bland annat så fixade han Barnens dagsrevyer här i stan. Och ett år så köpte han upp massor med munspel och satt ett gäng ungar på något flak. Och så åkte de runt och spelade munspel. Kan man ju undra hur det lät. Men en av de här munspelarna var i alla fall Gulli, som hon hette fortfarande då. Och då var hon väl 12 år. Och sen efter det så blev hon liksom en av hans artister, kan man säga. Unga artister. Hon uppträdde vid olika sammanhang. Och så småningom när hon kom i 20-årsåldern så började hon vara med i hans revyer också. Och så gick hon förstås hos pianotant som flickor ur borgerlig miljö ofta gjorde under den här tiden.
Mm. Och sen blev det Stockholm och Ernst Rolf bland annat.
Ja, hon kom så småningom till Stockholm efter en liten sväng till London när hon skulle utbilda sig till kontorist, men också upptäckte stans nöjesliv. Och när hon kom tillbaka till Sundsvall då så ville hon gärna flytta till Stockholm. Och fick jobb i en grammofonbutik där. Och fick veta att Ernst Rolf skulle sätta upp en revy på Kinateatern mitt i Stockholm. Och sökte och fick en plats i den revyn. Men det var lite svårt för att hon visste att en sak var väl att föräldrarna hade tillåtit henne att vara med i revyer hemma i Sundsvall. Då hade de ju lite koll sådär. Men de ville ju inte att hon skulle bli skådespelare eller ägna sig åt taskspeleri som det hette. Eller som de kallade det. Så att hon förstod att de inte skulle gilla det där. Så därför så framträdde hon inkognito. Det finns alltså inga programblad eller så kvar där det står. Utan man får gå på hennes historia. Att det faktiskt var så. Och när föräldrarna fick veta det här så plockade de hem henne till Sundsvall igen. Men det dröjde inte så länge förrän hon fick nytt jobb i Stockholm och fick flytta dit. Och då blev det för gott.
Mm. Och Kaj, det stavas med I.
Ja, hon var då stavade med I. Och varför? Ja, för att göra det lite snitsigare kanske helt enkelt. Det var ju hon som ville ha Kaj Gullmar. Det bygger ju på Gulli Maria, helt enkelt. Men Kaj var hennes egen idé. När skivbolaget föreslog Maj, så sa hon.
Och hon har då komponerat över 500 melodier. Kan du nämna några?
Jag har en liten melodi, kanske den mest kända. Blev lite hennes signatur. Solen lyser även på liten stuga. Ankora bar.
Swing it, magistern.
Naturligtvis, tack. Jag kan dem ju och så försvinner de i huvudet. Swing it, magistern är ju verkligen kanske den allra mest kända som fortfarande folk kan. Mm. Med dig i mina armar, en annan filmmelodi. Så också tillsammans med Hans Ekman. Men hon var definitivt den första, kanske världens första kvinnliga populärmusikkompositör av rang.
Men hon var ju lite speciell, kan man väl säga. Tuff för sin tid, kan man också säga. Hon var ju alltså, hade sin storhet på 30- och 40-talet. Mm. Ja, en bit in också på 50-talet. Hon var ju som sagt tuff. Hon klädde sig ofta i kavaj, herrkavaj, slips, kortklippt hår. Och så hade hon också en nejlika. Vad stod den för?
Ja, nejlika i knapphålet, det har egentligen mest använts av män för att signalera att de är homosexuella. Men sannolikt så var det en signal även för henne att visa att det, jag är intresserad av andra kvinnor. Det är så man får tolka det. Mm.
Och hon var öppen med sin homosexualitet. Hon levde också ihop med en kvinna, en för detta ballettdansös.
Ja, det stämmer. Alltså, hon var så öppen man kunde vara, kan man säga. Det var ju inte så att hon stod på några barrikader och deklarerade så. Men hon levde tidigare också, hade hon relationer med kvinnor. Och det var så där på något vis. En sån där hemlighet som alla visste, kan man säga. Eller i alla fall i branschen så var det ganska känt, vad jag förstår. Andra människor runt omkring, de kanske inte förstod eller ville inte förstå. Och det finns ju många såna berättelser från den här tiden med andra kända människor som levde ihop med någon av samma kön, men som inte... De som förstod, de förstod. Lite så. Men i slutet av livet var hon mer öppen med att hon levde ihop med Rita Rosenberg. De träffades i början på 50-talet och var sen ett par livet ut. Och det har hon berättat hyfsat öppenhjärtigt om. Men det finns de som har liksom bara ändå uppfattat att hon levde ihop med en väninna. Inom den HBTQI-rörelsen heter det väl idag. Hon ses som en lite förebild och ikon bland många inom den rörelsen. Särskilt bland de äldre kan jag tänka mig som minns henne.
Och vi kan ju också nämna att det här med homosexualitet, det var ju inte lagligt innan 1944.
Nej, det fanns i lagboken som en text att det jämställdes med att ha sex med djur faktiskt. Och man kunde dömas till straffarbete om man blev påkommen i en situation. Nu hände inte det så himla ofta. Det höll på att luckras upp den senaste tiden. Men efter 1944 då blev det istället klassat som sjukdom. Så att man skulle botas. Så att det var inte så mycket bättre då, och det fanns ett väldigt mycket fördomar och rent hat mot homosexuella, så man fick ju vara försiktig även efter 1944, skulle jag vilja påstå. Det var ju först 1979 som den sjukdomsstämpeln togs bort.
Men det här hindrade då inte Kaj Gyllmar från att bli erkänd och lyckas i sin karriär?
Nej, men alltså det stod ju ingenstans. Det var ju liksom, det var en sån där sak som man viskade om, tror jag. Om journalister visste det säkert, men de skrev ju ingenting om det.
Vad har du mer att berätta om Kaj Gyllmar?
En humoristisk person har jag uppfattat. Gjorde sig bra på scenen. Hon nådde ut över scenkanten, som man säger. Hon var rätt burlesk och lite, kunde våga vara fräck i mun och sådana där saker. så det, när man läser recensioner och så får man det intrycket att hon var kul att se på scen. Så. Sen var hon väldigt släktkär. Hon har ju träffat hennes systerdotter vid flera tillfällen, Kerstin Röpsdorf, som bor nere i Halland. Och hon talar så fantastiskt varmt om moster Gulli. Hon var lite så där. De bodde grannar under en period när Kerstin var i tonåren. Och då var det moster Gulli hon vände sig till när hon ville prata om sånt som kanske kärlekssorger, men sånt som var lite mera privat. Hon var en väldigt fin moster till sina syskonbarn.
Du hann också träffa Lill-Babs i Järvsö som var artist under den här tiden från 50-talet och framåt.
Ja, det hann jag faktiskt. I vår tv-film så har vi en liten sekvens med Lill-Babs. Det var ju fantastiskt roligt. Det var ju bara ett halvår innan hon dog som vi träffade henne. Och hon hade ju minnen av Kaj Gullmar från när hon själv var väldigt, väldigt ung. Men hon var ju en sån människa, har man ju förstått, som var otroligt vänfast och duktig på att hålla relationer igång. Och hon hade ju en berättelse där om hur hon tillsammans med sina döttrar, Lill-Babs alltså, hade någon tradition att lussa några år. Så de åkte runt och lussade hos folk. Och då var det vid ett tillfälle alldeles i slutet av Kaja Gullmars liv som hon lussade hemma hos henne. Och hon låg i sängen och såg ut som en liten fågel. Men klämde ändå i med full styrka i dotter Sion, berättar Lill-Babs så fint om.
Ska väl också nämna att Kaj blev invald i Swedish Music Hall of Fame 2018. Och nu håller du på att skriva en bok om Kaj Gullmar och du är i full färd med manus.
Ja, men precis. Jag är i full färd med det, men det tar tid. Men tids nog, det är väldigt kul och jag hittar ju mer och mer om henne. Så att det känns kul.
Kommer boken att bli inläst?
Det får väl hoppas. Med tanke på att jag är syntolk så tycker jag ju att det känns angeläget. Och jag hoppas verkligen att det kan bli möjligt.
Och vi kan ju också nämna då att det har rests en staty här i Sundsvall till minne av just Kaj Gullmar. Och inte så långt från hennes mors café, Lydia Lax Café.
Ja, men precis. Hon står ju nere på där E4-an förut gick igenom Sundsvall. Kan man säga precis mitt emot kasinot. Som ju en gång i tiden var gamla tågstationen. Så det var där hon tog tåget till Stockholm en gång i tiden. Där står hon och blickar upp mot Storgatan 6-8 där hon växte upp och där mamma Lydia Lax hade sitt café där det nu är en indisk restaurang och dessemellan har det varit till exempel kaffestugan som kanske en annan minns och där också pappa Carl Bergström, Kolkalle hade sitt kontor uppe i våningen.
Ni hörde Ingela Hofsten och jag som träffade henne heter Annette Strandqvist.